Nu ska jag gå till Efesierbrevet. Vi fortsätter där vi slutar i kapitel 4. Och idag är det bara en vers vi ska titta på. Efesierbrevet kapitel 4 och vers 28. Men eftersom det nu bara är en kort vers så läser jag hela kapitlet igen så att vi kommer ihåg sammanhanget och får det klart för oss. Paulus börjar i kapitel 4 och skriver till Efeserna: därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelsen jag fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. Därför heter det: han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, som är som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och för aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Och vår vers här nu: tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han får något att dela med sig åt den som behöver. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet, vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra som Gud i Kristus har förlåtit er. Så vad vi ska se på här är alltså vers 28. Tjuven ska sluta stjäla och börja arbeta och börja ge. Istället, vår text här handlar om stöld. Som vi läste här nu från det här kapitlet så är Paulus inne och ger föreskrifter till Efesierna. Han är i andra halvan av Efesierbrevet där han säger vad de ska göra. Om man börjar här i Efesierbrevet 4 och läser det, så kan det låta som att Paulus är en farisé. Han säger till dem en massa saker som de ska göra. Han ger dem en massa befallningar. Han är inne på lagen. Han lägger fram lagen för församlingen, Guds lag. För dem och säger till dem hur de ska leva. Men vi måste minnas hela brevet och hur han har börjat. Han har börjat med att visa dem att det går inte att bli frälst genom lagen, genom att följa laggärningar, genom att göra goda gärningar, genom att sluta ljuga eller genom att sluta stjäla, genom att sluta tala illa. Man blir inte frälst genom att göra de här sakerna, och det är inte det som är Paulus poäng här. Han har visat dem att de var totalt oförmögna att göra någonting gott för att kunna frälsa sig själva. De var döda genom sina överträdelser och synder. De var döda inför Gud, främmande för Gud, borta från Kristus. Det fanns ingenting de i sin dödhet kunde göra för att väcka upp sig själva till liv. Men Gud, säger Paulus, som var rik på nåd och barmhärtighet, älskade er med så stor kärlek att han uppväckte er tillsammans med Kristus. Det var Gud, Fadern själv, som hade utvalt dem redan innan jordens grund blev lagd. Det var sonen Jesus Kristus som hade dött för dem, för deras synder, och tagit på sig deras straff så att de kunde få förlåtelse, bli friskrivna från sin skuld och få evigt liv. Och det var den helige ande som hade satt sitt sigill på dem, sin handpenning på dem, som en garanti på att nu är de frälsta. Det här verket är applicerat på dem. Jesu död är applicerad på dem. Och de är frälsta, inte av egna meriter, utan endast av vad Gud har gjort för dem. Gett dem nåd och kärlek och frälsning. Men inte så att sedan, när vi är frälsta genom nåd, så ska vi fortsätta att synda. Fortsätta leva i synden. Det finns en del som säger att lagen gäller inte längre för kristna. Vi ska inte följa lagen, vi ska inte följa Guds bud. För nu är vi, har vi fått nåd. Det finns inget vi kan göra för att ta bort den. Och det är sant, vi är bevarade genom hans nåd. Men är vi verkligen uppväckta med Kristus, så kommer vi att vilja göra hans vilja och vilja följa hans bud. Lagen gäller inte för att frälsa oss, för att göra oss frälsta, men för att helga oss och leva efter Guds vilja och leva efter den nya skapelse som vi har blivit. Så Paulus går in på konkreta saker som är från de 10 budorden. Han börjar med att säga: ni ska inte ljuga. Vers 25 där. Och innan, ni ska inte leva som hedningarna i deras synd och utsvävningar. Och så går han in på specifika saker. Ni ska inte ljuga, alltså ni ska inte bära falskt vittnesbörd mot era nästa. De 10 budorden. Så säger han här, du ska inte stjäla. Också från de 10 budorden. Och längre fram, inga smutsiga ord, inga hädelser. Inte tala illa om Gud eller människor. Inte bedröva Guds helige ande. Ingen bitterhet och våld och vrede och skrikande. Och igen så påminner han dem om i vers 32. Gör detta för att Gud i Kristus har förlåtit er. Så det stora motivet går han alltid tillbaka till. Ni är redan förlåtna i Kristus. Så nu därför ska ni leva på det här sättet. Här talar han om den som stjäl och säger till att den som stjäl ska sluta stjäla. Han använder inte ordet för tjuv här, utan han använder verbet, alltså stjäl. Den stjälande, den som stjäl, den som håller på och stjäl, ska sluta att stjäla. Det är inte så att han tänker på vissa tjuvar där ute som lever i öppen brottets bana, stöld, inbrottstjuvar, sådana saker, utan han talar till församlingen här och säger att det finns stölder som ni som församling begår. Exakt vad det är kan man fundera på. Men han säger, han talar inte liksom om tjuvar där ute som finns där ute utanför församlingen, som inte är med i församlingen, utan på något sätt så är det sant att varje människa är själ på något sätt. Begår stöld på olika sätt. Det behöver inte vara inbrott eller väpnat rån eller gå in och stjäla en massa saker eller pengar eller ficktjuva, men att man stjäl på olika sätt. Det kommer vi in på längre fram. Den som stjäl ska sluta stjäla. Och det finns förstås de som är tjuvar, som är professionella brottslingar, kriminella, som stjäl som ett yrke och lägger ner mycket hårt arbete på sitt yrke, sitt stöldyrke. Men tänk om dessa istället la ner hårt arbete på en hederlig inkomst istället och skulle slippa undan den här, behöva fly från polisen och slippa bli upptäckt. Även om de tror att de tjänar lätta pengar, snabba pengar, så kanske de egentligen skulle tjäna mer på att vara hederliga och lägga ner sitt hårda arbete på hederliga och bra saker istället. Och det säger Paulus till församlingen här också, att den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer. Här använder Paulus flera ord för arbete. Han börjar säga att de ska slita. Den som stjäl ska upphöra med att stjäla, utan slita. Börja slita istället. Hellre ska han slita, copiato, och arbeta med sina egna händer. Han talar inte bara om att arbeta lite halvdant eller lite halvbra. Han talar om att slita och lägga ner hårt arbete på det här arbetet. Ska slita och ägna sig åt det goda. Slita och arbeta hårt på ett hederligt och gott arbete. Inte syssla med vad som helst syndiga arbeten finns det, även om man inte stjäl, även om inte det är ett rent brottsligt arbete, så finns det yrken och arbeten som innebär att man gör ont, att man syndar emot Gud. Det finns prostitution, kan vi tänka på, är ett hårt arbete, men det är inte ett hederligt arbete. Det är ett ont, syndigt arbete. Även om det innefattar två frivilliga parter, och inom andra yrken ett frivilligt utbyte av varor och tjänster mellan människor, kan ändå vara något som går emot Guds vilja och därför inte är ett gott och hederligt arbete. Vi kan tänka på andra saker också. Så Paulus specificerar, ni ska arbeta hårt, ni ska arbeta på något som är gott och göra det goda. Jag kan jämföra det här också med vers, vad han säger i vers 19. Där han talar om hedningarna, hur de levde. De kastade ut sig i orger, och även där använder Paulus ord för arbete. Vers 19, att de arbetar med orenhet i all girighet. De arbetar med saker som är orena och tjänar pengar på det för att de är giriga och vet att de kan vinna lätta pengar på det. Men Paulus säger, ni ska arbeta med det som är gott, inte med det som är ont, inte med det som är orent, inte med det som är syndigt. Det finns ett gott förvärvsarbete för varje kristen, för varje person. Vi kan välja bort de onda, dåliga arbeten där ni begår onda gärningar, synder, och göra ett gott och hederligt arbete med era egna händer. Med sina egna händer. Slita och arbeta hårt och hederligt med sina egna händer. Och sen för det tredje, ska tjuven, den som stjäl, ska sluta stjäla. Han ska börja arbeta hederligt. Och sedan istället för att stjäla så ska han börja ge istället. Han ska ha arbeta ihop pengar så att han kan ge det och ha att dela med sig åt de behövande. Han ska arbeta så att han har det här som han har, kommer alltså av arbetet, hans eget arbete med hans egna händer, så att han har att ge till dem som har behov, dela med sig åt dem som har behov. Så det finns en vinst som kommer av det hederliga egna arbetet, som också gör att man har över och kan ge till behövande genom eget hårt och hederligt arbete. Paulus säger, den som inte arbetar ska inte heller äta. Man ska själv arbeta och slita i sitt anletesvett. Men det finns de som inte kan arbeta, som är inkapabla till det, som vill arbeta men inte kan och är behövande och är ett behov. Och de ska man dela med sig av. Stöld är en synd. Det behöver kanske inte sägas, men den här texten betonar och påpekar det här faktumet, så vi måste titta noga på den här saken. Stöld är en synd. I Johannes 10:10 så benämner Jesus djävulen själv som en tjuv. Tjuven har kommit för att stjäla och slakta. Djävulen är den stora tjuven. Precis som han är lögnens fader, och så är han också en tjuv. De har kommit för att ta från Gud, ta folk ifrån Gud och slakta och stjäla. Den allra första synden som vi läser om i Bibeln innebar en stöld. Den första originalsynden som Adam och Eva begick är innebar många olika synder. Först och främst att de inte lydde Gud. De gick uppror mot Gud. De ville själva bli gudar. De lydde inte Gud. De litade istället på lögnaren, djävulen. Men det innebar också en stöld. De stal från Guds äpplen, eller de pallade frukt ifrån Guds trädgård. Gud hade sagt: det här trädet får ni inte äta av. Det är förbjudet för er. Men likväl så tog Eva frukten. Hon stal den ifrån Gud. Det var Guds frukt, kunskapens frukt, kunskapen om gott och ont. Så den allra första synden ser vi här innebar en stöld. Och John Gill, en av mina favoritkommentatorer att gå till, ger en längre utläggning om vad stöld är. Jag ska försöka att sammanfatta detta. Han säger att det är alltså att man tar någonting från någon annan utan den här personens medvetande eller vilja, emot den här personens vilja. Att man tar det för egen vinning. Man vinner ut något av någon annans vinning. Det kan också vara att man inte betalar sina räkningar. Man inte uppfyller sina löften. Man inte fullföljer sina kontrakt. Eller en arbetsgivare som inte betalar lönen till arbetaren som har arbetat mot den här betalningen. Att frånhålla någon dess lön. Att ockra, ta för höga priser. Ta emot från andra tjuvar. Stöldgods, handla på svarta marknaden. Det fanns en marknad i Göteborg som hette Kvibergs marknad, där vi brukade evangelisera. Och där såg man att de stod och sålde en massa datorer och leriga verktyg som uppenbarligen var använda och som uppenbarligen inte tillhörde de som sålde dem, utan deras verksamhet gick ut på att åka runt och stjäla verktyg och datorer och göra inbrott och ta från folks trädgårdar och sen åka och sälja det på marknaden. Och man skulle kunna tänka sig att jag kan åka dit och köpa lite billiga verktyg, spara lite pengar. Men också det påpekar John Gill här är att man också deltar i stölden, för då betalar man pengar till tjuven som har stulit det här och tar någonting som inte tillhör den, som tillhör någon annan utan deras medgivande, och uppmuntrar till den kriminella verksamheten och så vidare. Det uppstår ur människans korrupta hjärta. Det uppstår från fattigdom. En del tvingas stjäla för de är fattiga. Likväl är det fel att stjäla. Det uppstår från lättja. Man vill inte arbeta hårt och hederligt. Man tror att man kan tjäna bättre på att stjäla. Man är full av begär och girighet. Det här att det är fel att stjäla Guds budord, det här kommer från 10 Guds bud som sagt. Du ska icke stjäla. Det här bekräftar att det finns. Och så måste vi se att det förutsätter att det går att äga saker. Och att folk har rätt till sina egendomar. Om människor inte ägde saker och inte hade rätt till saker, så skulle det inte heller gå att stjäla någonting. Man skulle bara använda något som inte någon äger. Men i Guds ögon så visar detta att i Guds ögon så kan människor äga saker. Jag tänker på marxister. Det är alltid roligt att lyssna på när de säger att ägande är ett påhitt. Det går inte att äga någonting. Privat ägande existerar inte. Det är en mänsklig, en social konstruktion. Skapad av kapitalisterna, förstås. Och samtidigt så sitter de där med sin basker på huvudet och sin scarf runt halsen som de uppenbarligen äger. Som uppenbarligen anser är deras, sina glasögon och kläder. Och man blir alltid frestad att ta av basken och hatten och kläderna och säga att är du helt säker på att det inte är inte var dina kläder. Ägande existerar, det är en sanning. Även om det går att bortförklara mänskligt och säga att det är en social konstruktion, så har vi grunden Guds ord och inte mänskliga konstruktioner. Vi har vad Gud själv säger, och han säger att det är möjligt att stjäla ifrån andra, och därmed är det fel att ta ifrån andra, för att det är deras saker, det är de som äger det. Så äganderätten är en verklighet, en sanning som är given av Gud själv. Det är inte fel att äga saker. Det är inte fel att ha mycket saker. Så länge man har fått det av hederligt arbete. Så länge man fått det, så länge man arbetat hederligt på det. Mannen som uppfann Joakim von Anka, Karl Barks, inte Karl Marx utan Karl Barks, han sa det här: det är inte fel att vara rik så länge man har gjort det genom hederligt arbete. Så länge man har fått det genom hederligt arbete. Han menade att Joakim von Anka var rik av, han hade fått det av hederligt arbete. Och det finns rika personer i Bibeln. Bibeln uppmuntrar dem att ge, dela med sig av det de har. Det ser vi här också. Men de hade sina hus. De hade till och med tjänstefolk. Det fanns rika personer i den tidiga församlingen också. Paulus betonar vikten av eget hederligt arbete med egna händer. Och det är en sanning från Bibeln också. Att sedan syndafallet, människan var inte så från början. Det var inte så från början att vi behövde arbeta hårt och slita i vårt anletes svett. Eller Adam, han levde där i lustgården och kunde äta av frukten fritt och kunde gå omkring och njuta av Guds gåvor tillsammans med Eva och sin familj, om de inte hade fallit i synd. Men efter syndafallet, efter de hade fallit i synd, första Moseboken 3:15 och framåt, så säger Gud till Adam att eftersom du lyssnade på din hustru och tog av frukten, så ska marken vara förbannad för din skull. Och du ska arbeta och slita Och du ska äta ditt bröd i ditt anletes svett. Och det här är människans lott efter syndafallet. Att den marken ska bära törne och tistel. Arbetet ska vara hårt och svårt. Och vi måste arbeta hårt och kämpa för att överleva. Och det här är en hederlig sak, säger Paulus, att bära det här som Gud nu har lagt på oss att göra. Paulus säger det på fler ställen. Han säger i andra Thessalonikerbrevet 3:10-12. Han sa, när vi var hos er gav vi er denna föreskrift. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt och de arbetar inte utan går och drar. Och sådana befaller vi och förmanar i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Paulus själv var ett gott exempel på detta. Som apostel hade han kunnat ta emot bistånd, bidrag för sitt arbete, ta emot pengar för sitt arbete. Han säger inte att det är fel, kommer ju också se. Han säger inte att det är fel att arbetaren är värd sin lön och den som arbetar i ordet är värd sin lön. Men Paulus ville visa ett gott exempel och säger i bland annat Apostlagärningarna 20:33-35. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Paulus betonar över hela Bibeln, eller på, i alla sina brev, genom sina brev, det goda med ett hederligt och hårt arbete. Att hellre ge än att ta. Även om man skulle ha rätt till det som apostel, så arbetade han hellre och slet dag och natt för att inte behöva ligga församlingen till last när han tjänade dem. Han arbetade med att sy tält. Han hade ett hantverk. Han var bra på det. Han gjorde ett hederligt och redigt arbete. Och han sa, det är saligare att ge än att ta. Att ta det här man fått av sitt eget hårda arbete och dela med det åt andra. Givandet som kommer ur ens egna händers arbete. Inte ur andra händers arbete. Ingen kristen i Bibeln. Jesus var inte Robin Hood. Hans lärjungar var inte de muntra männen som hoppade omkring och stal från de rika för att ge åt de fattiga. De gick inte runt och rånade folk. Det handlar inte om ett givande av sånt som inte är ens eget. Om att vara generös med andras pengar, som man brukar kalla det. Det var ett givande som kom ur människors eget hårt förvärvade slantar som de gav med sig av, delade med sig av. Inte genom skatteindrivning. Vi ska betala jättehög skatt för att hjälpa de fattiga. Även om Bibeln säger att vi ska betala skatt, så var det inte så att skatten på den tiden handlade om att ge bidrag till de fattiga. Eller det som Paulus säger är att de här arbetar också för att upprätthålla lag och ordning. De här överheterna förtjänar betalning för deras arbete för att tjäna Gud med att upprätthålla lag och ordning. Deras uppgift var inte att ta pengar från andra för att dela ut till välfärd eller andra sådana saker. Det fanns en en bild som säger att detta är kristen kärlek när man ger. Man säger, du är min broder, jag ska självklart hjälpa dig. Det är inte kristen kärlek att Skatteverket kommer med en pistol och säger, ge, hjälp dem med deras välfärd, hjälp dem gå i skolan, annars åker du i fängelse. Det är inte kristen kärlek, och tyvärr så berövas vi att kunna ge frivilligt av kärlek när vi blir tvingade till det. Det kristna givandet, en kristen givandet, är i Bibeln inte främst till att man ger till olika välgörenhetsorganisationer eller kristna, icke-kristna välgörenhetsorganisationer, Röda korset till exempel, eller Rosa bandet, eller de här. Vissa känner sig skyldiga, ser jag. Det är okej att göra det, men inte det som främst det kristna bibliska givandet handlar om. Vi ser upplägget i Nya testamentet är att man gav till församlingen, till sin lokala församling. Den kristna ska först och främst ge åt sin, det de har över, till den lokala församlingen. Som vi ser upplägget de hade i som exempel i Apostlagärningarna. I Apostlagärningarna 4. Så står det här. Och det var en särskild situation i Jerusalem. Att det var väldigt stor fattigdom. Det fanns de som var väldigt rika. Och det fanns de som var väldigt fattiga. Och levde i verkligen fattigdom och elände. Berättelsen om Lazarus och den rike mannen kan vara ett exempel. Den rike som festade hela varje dag, och Lazarus som låg utanför och lät hundarna slicka hans sår. Så det var en särskild situation. Här blev folk kristna, både rika kom till tro och blev kristna, och fattiga kom till tro och blev kristna. Och det var en logisk följd här att man skulle hjälpa sina bröder i Kristus som var fattiga. Så det står om hjälparbetet som ägde rum i församlingen, Apostlagärningarna 4:34. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Så det var inte att det var sekulära välgörenhetsorganisationer i Jerusalem som åkte runt och samlade in pengar. Utan det var församlingen själv som hade fått den här kärleken från Jesus. Och insåg att nu när Jesus Kristus har älskat oss så. Så är vi också skyldiga att älska våra bröder och hjälpa dem. Och upplägget var att man gav åt församlingens kassa. Man la fram pengarna för apostlarnas fötter. Och apostlarna omfördelade det här åt de som var behövande. Det är inte först och främst att jag ger pengar åt en individ i församlingen, utan ge pengar åt församlingen och låt de äldste, den äldste eller eventuella diakoner veta vilka behov som finns i församlingen och använda dem på rätt, korrekt sätt. Man är inte på så sätt utlämnad att veta vad exakt vad ska jag ge till. Vilken välgörenhet ska jag välja? Vad ska jag välja att ge till? Det enkla och raka svaret är att ge till församlingen och låt de äldste eller diakonerna ta hand om bekymret. Och allt sker efter behov. Efter behovet som är i församlingen. Det är inte att ge på måfå hit och dit. Utan det är till ett behov. Ett behov är den äldste, de äldste och deras lön. Det är ett behov. De äldste pastorerna, som vi kallar pastorer, behöver frigöra sin tid för att arbeta med ordet och bönen. Till och med så att de delegerar ansvaret att sköta om pengadistributionen. Om det är för stort arbete så gav de över det till diakoner. För att helst ska en pastor eller äldste inte behöva försörja sig själv vid sidan av. Och sedan lägga arbete vid sidan av på församlingen. Hans tid ska vara frigjord så att han kan ägna sig åt sitt arbete i ordet och i bönen. Och det säger Paulus här i 1 Timoteus brevet 5:17. Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbel heder. Särskilt de som arbetar med predikan och undervisning. Vers 18. Ty skriften säger, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar och arbetar i värd sin lön. Så ett behov i församlingen är att församlingen behöver försörja sina äldste, sina pastorer. För de behöver det för att kunna lägga tid på det de ska. Och de är värda lönen för sitt arbete. Så det är ett behov. Och sen andra behövande människor. Galaterbrevet 6:10 säger Paulus. Låt oss göra gott mot andra. Alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt mot dem som delar vår tro. Så huvudansvaret är inte att dela ut på måfå eller hitta någon icke-kristen välgörenhetsorganisation där några svälter i Afrika, även om det är gott och bra. Men först och främst, den främsta prioriteten är de du har närmast dig, din församling, din lokala församling. Det är lätt att säga att jag älskar de där långt där borta som jag inte känner och skicka pengar till dem och hjälper dem. Men det börjar hemma. Kärleken börjar hemma. Så först och främst åt församlingen. Sen frågan, ska man ge tionde? Hur mycket ska man egentligen ge? Vad ska man ge? Ska man ge tionde? Ska man ta en tiondel av sin inkomst och ge åt församlingen? Inget sånt upprepas i Nya Testamentet. Det står inget sånt i Nya Testamentet att man måste ge en viss procent av sin inkomst. Eller en viss summa pengar. De enda riktlinjerna jag ser i Nya Testamentet är 1 Korinthierbrevet 16:1-2. Dit kan vi gå och titta. 1 Korinthierbrevet 16:1-2 här ger Paulus ett upplägg för som en riktlinje för den här församlingen i Korint. När det gäller insamlingen till de heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop. Så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. Vad bokstavligen säger där är att de ska samla ihop det som de, inte som de har lyckats få ihop, utan så som Gud har låtit dem prosper, lyckas. Riktlinjen Paulus ger är inte tionde eller något sånt. Men i slutet av veckan, när du har gjort dina utgifter och om Gud låter dig ha någonting kvar, samla ihop det och samla in det i kassan. Så så ska det sedan delas ut till de behövande. Det var en riktlinje Paulus gav till församlingen. Efter hur Gud låter en lyckas genom Guds nåd, så får man möjlighet att ge över förmåga. Även i andra Korinthierbrevet 8 ger han ett föredöme för församlingen. Han säger: vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de har varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Och de har gett efter sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och den här hjälpen åt de heliga som Paulus talar om är insamling till de väldigt fattiga kristna i Jerusalem. De heliga, som han nämner. Över att de ville hjälpa de fattiga i Jerusalem, de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de. Först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Jag säger inte detta som en befallning, säger han. Det finns alltså inga hårda regler, men exempel, tips, upplägg. Utan för att pröva er kärlek är äkta när andra visar en sådan iver. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Exemplet ges oss från andra församlingar och högst av allt från Jesus Kristus själv. Jesus Kristus var rik. Han var Gud, allsmäktig. Allting tillhörde honom, men han uttömde sig själv, tog form av en slav och blev fattig, utgav sig själv för folkets skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Exemplet kommer från Jesus Kristus själv, från evangeliet. Men vi ser att omvändelse från synden är nödvändig. Det är inte bara att byta åsikt. En del tar det här ordet, grekiska ordet för omvändelse, metanoia. Säger de att bokstavligen betyder det här sinnesändring, att man ändrar åsikt. Man ändrar sin åsikt om Jesus. Och en del av det är det. Men också omvändelse från synden. Det är inte bara någonting som sker i huvudet, utan att det påverkar resten av livet. Och här säger Paulus tydligt att den som själ ska sluta stjäla och börja göra gott. Han ska omvända sig från synden. Det här är bara ett exempel. Den som syndar ska sluta synda och börja göra gott. Inte för att vinna sin frälsning eller något sånt, utan för att man redan är frälst. För att Jesus redan har frälst den. Och man kan säga att den första som blev omvänd, eller närmast korset i tid och rum, det var en tjuv. Det var rövaren på korset. Han blev frälst. Han sa till Jesus: tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus sa redan idag ska du vara med mig i paradiset. Han hade varit en tjuv men insett sitt fel. Insett att Jesus Kristus var kung. Att han hade ett rike. Att han var oskyldig. Att han inte hade gjort någonting. Och att han dog i syndares ställe. Och hade makten att släppa in människor i hans rike. Den som blev frälst närmast korset var en tjuv själv. Vi ska inte bara akta oss för att synda eller sluta synda eller undvika synd. Många religioner säger undvik att synda. Undvik att du ska inte göra sånt som du inte vill att andra ska göra för dig. En kopia av den gyllene regeln. Men Jesus säger det du vill att andra ska göra för dig, det ska du göra för dem. Du ska inte bara undvika att stjäla, undvika att ljuga, undvika att mörda, undvika att häda. Du ska också aktivt älska din nästa så som dig själv. Omvändelsen handlar inte bara om att sluta synda utan också att göra det goda. Utifrån insikten om Herrens egen givmildhet mot en. Ni känner vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var fattig men blev rik för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jesus Kristus var en som arbetade hårt och hederligt för vår frälsning. Han arbetade hederligt i snickarverkstan. Under 30 år av sitt liv så hade han ett vanligt yrke. Han var en snickare. Han byggde kanske hus eller bord och stolar. Han arbetade hederligt. Han tjänade sin inkomst i sitt anletes svett. Men högst av allt så arbetade han för sitt folks frälsning. Dag och natt aktivt var han fullkomlig i att älska Gud, Fadern, av hela sitt hjärta, själ, förstånd och kraft. Dygnet runt, utan fel, utan brist. Han var perfekt syndfri och gjorde, begick aldrig någon synd. Och han gjorde alltid det som var rätt. Det var ett hårt arbete. Vi läser om hur han våndades här på jorden med tårar och ropade till Gud. Hans liv var ett hårt arbete, en lång möda, ett långt lidande. Allt detta för att förtjäna rättfärdighet åt andra, åt oss syndare. För att vinna frälsning, vinna rättfärdighet, vinna evigt liv åt många, så arbetade han hårt för vår frälsning. Våran församling är liten, fattig. Vi är i behov av andras hjälp. Vi får hjälp. Vi får bidrag från andra organisationer som försörjer våran pastor, för vi klarar inte det själva. Även mig försörjer dem. Vi får stöd utifrån. Herren är nådig mot oss. Han förser oss med vad vi behöver. Samtidigt har vi som kristna, vi har ansvar för vår egen ekonomi. Först och främst till oss själva, för att arbeta hederligt, för att försörja oss själva och vår familj. Den första prioriteten är att försörja sin familj. Inte bara ta alla sina pengar och ge bort till församlingen, det är också fel. och låter ens egen familj ligga på gatan eller leva i svält och fattigdom. Det är också fel. Den främsta prioriteten är att försörja sin egen familj. Vi läser i 1 Timoteus 5 och 8. Om någon inte tar hand om sina närmaste och särskilt sin egen familj, har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Men sen kommer församlingen. När vi försörjt oss, våra egna, haft våra utgifter, så har vi församlingen också att ge till. Låt oss göra gott medan vi har tillfälle, särskilt mot de som tillhör trons familj. Och pastorer eller diakoner, om det finns, fördelar de här behoven med sin gudagivna auktoritet och vishet. Men också till andra fattiga, om man ser det. När du bjuder till fest, så bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. Det var Lukas 14 och 13. Galaterbrevet 2:10. Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har jag också varit noga med att göra. Alla människor har stulit någonting någon gång. Du kanske stal en penna från jobbet någon gång. Du kanske stal radergummin från dina klasskamrater när du gick i skolan. Du kanske har laddat ner olaglig musik från kassa. Alla har stulit någon gång. Om inte fysiska prylar, så har ni alla stulit från Gud, stulit ära från Gud, genom att tro en gång. Eller nu finns det en del som ännu tror att de kan arbeta och förtjäna sin egen frälsning och avgudar sig själva och berövar Gud hans ära. Detta är en skuld ifrån Gud. Ni ser inte att frälsningen är en gåva ni måste få, och ödmjuka er själva och ta emot som fattiga tiggare, fattiga, svältande, döda tiggare. Så måste ni komma fram till Jesus och be om nåd och veta att han har att ge i överflöd. Frälsningen är en gåva av Guds sons eget hårda arbete till behövande syndare. Om du är en som skäl från Gud, skäl hans ära, så ska du sluta skäla och lägga ner dina försök att arbeta hårt på din frälsning. Och ge ära åt Gud, ge ära åt Jesus Kristus och ingenting annat för din frälsning. Och förtrösta helt och hållet på honom och på hans verk alena. Endast på hans verk, endast det han gjorde när han levde som syndfri och rättfärdig och dog i rättfärdiga stället på korset och tog på sig straffet och betalade böten, betalade straffet som vi förtjänade. Ge honom äran och vänd om till honom nu. Den som själv ska inte längre stjäla, utan ge. Låt oss be. Herre, våran Gud, vi har tittat på den här texten. Vi har tittat på frågor om stöld och arbete och givande, att ge. Vi vet att vi är många olika i församlingen och Vi vet att många av oss är själva. Ingen av oss här är rik eller förmögen eller något sånt. Men du förser oss med det vi behöver. Hjälp oss att kunna ha över så att vi kan ge mer i förmåga och i överflöd. Förlåt oss för våra skulder som vi har begått av alla möjliga former och slag. Hjälp oss att se till dig. Hjälp oss att arbeta hårt, men inte förlita oss på vårt eget arbete, utan lita på dig. Förtrösta på din son Jesus Kristus för våran frälsning. Vi är tacksamma för den nåd och den gåva du har gett till oss. Att han som var fattig för våran skull blev, han som var rik blev fattig för vår skull, så att vi kunde bli rika, så att vi kunde få en skatt som aldrig vissnar, som ligger upplagrad åt oss i himlen. Hjälp oss med detta och hjälp oss att se till detta. Och Herre, ge frälsning till fler syndare, Gud. Låt det priset som han betalade komma till del till alla dem som behöver det. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.